Fantastiskt, 800 pastorer från hela Latinamerika. Och jag kommer speciellt ihåg en morgon när de hade sagt till mig, 8:45 ska du vara i hotellobbyn, för då kommer Mexikos motsvarighet till Steinar och hämtar dig så att du kommer till kyrkan och till de här mötena som du ska ha med pastorerna. Så 8:45 på morgonen, 8:45 som ni säger här i Norge, så var jag nere i hotellobbyn och där var han som skulle hämta mig, och så hoppade jag in i hans bil och så åkte vi iväg. Och bilen var jätteliten. Det var en sån här, ni vet, folkvagn, bubbla säger vi i Sverige. Vet ni vad jag menar? De här, inte de här nya modellerna, utan den gamla 1967. Den modellen, va? Och jag är ju inte jättekort. Och han var ännu större. Så vi satt liksom ihopvikta inne i bilen och skakade så här och åkte fram. Och jag började fråga min chaufför vad han hette. Han hette Horsch. Så jag frågade vad han gjorde och om hans familj och lite sånt där. Och hade en trevligt samtal. Och så frågade jag honom efter ett tag. Horsch, vad gör du i församlingen? Vad gör du i menigheten? Och då var han alldeles tyst. Och så märkte jag att han blev bekymrad. Och så sa han så här. Det är faktiskt så här att mitt liv med Gud inte är så bra just nu. Och jag tänkte, vad är det som har hänt då, Horsch? Berätta. Och så började han berätta om när han var ung. Hur han brann för Jesus. Och hur han älskade honom över allt annat och hur han tjänade i en menighet. Men så hade han fattat några felaktiga beslut och gjort felaktiga livsval och fallit i synd. Och nu var han så besviken på sig själv att han var övertygad om att Gud inte ville ha någonting med honom att göra. Att det inte fanns något hopp kvar längre för honom, utan nu var han utanför och där skulle han förbli resten av sitt liv. Och jag vände mig till honom och sa, Horsch, Jesus älskar dig. Horsch, det finns en Gud som är här i bilen med och som står med öppna armar och vill ta emot dig. Det finns en ny chans för dig, Horsch. Det finns ett nytt kapitel för ditt liv. Jesu blod räcker. Han kan förlåta dig alla dina synder. Han kan rena dig från all synd. Han kan göra allt nytt. Och Horsch började gråta och han grät så häftigt att hela bilen skakade så här. Och jag sa, Horsch, stanna bilen. Vi var ute på motorväg utanför Mexico City. Och han stannade bilen och han satt i bilen och grät så otroligt intensivt. Och den helige ande uppfyllde hela bilen. Det var inte så mycket bil att uppfylla, men han gjorde det i alla fall. Det var inte så mycket kvar förutom mig och Horsch. Men Guds närvaro och härlighet kom så starkt. Och jag fick leda Horsch till tro och han grät och skrattade. Och han blev fylld med den helige ande och började tala i nya tungor. Och vi satt där bara översköljda av Guds härlighet i 20 minuter. Och sen så småningom så började jag titta lite nervös på klockan. För vi var ju sena nu. Och så sa jag till Horsch, vi måste åka nu till kyrkan. För vi är redan sena, men det är ingen fara. Men vi måste verkligen åka nu. Och han tittade på mig och sa, vi ska till flygplatsen. Nej, sa jag, det är imorgon. Det är imorgon, nu ska vi till kyrkan. Men så imorgon får du skjutsa mig till flygplatsen, för då ska jag åka hem. Och han tittade på mig och var alldeles tyst. Och jag tittade på honom och var alldeles tyst. Och det var en awkward silence. Och så plötsligt säger han så här. Du är Mr. Williams, eller hur? Och sakta går det upp för mig. Att det här är inte alls min chaufför. Och det visade sig att Karn var en Uber-taxichaufför. Som skulle åka till hotellet där jag bodde 8:45 för att hämta upp en Mr. Williams och skjutsa honom till flygplatsen. Och när jag kommer ut ur hotellet så tittar han på mig och nickar. Och han tror att jag är Mr. Williams och jag tror att han är min chaufför. Och vi åker mot flygplatsen och jag har ingen aning. Och plötsligt så frågar den Mr. Williams, hur har du det med Gud? Vad gör du i din församling? Och det här prickar Horsch hjärta rakt in. Och jag får leda honom till tro. Och jag sitter bara och tänker, hur mycket himmelsk koordination gick in i det här projektet? Hur många änglar var engagerade i att se till att min chaufför var försenad? Och att Mr. Williams var försenad? Och jag kunde inte undvika att tänka, jag undrar om Mr. Williams hamnade med min chaufför och han blev frälst han också. Men någonstans i allt detta ligger själva temat för vad jag vill dela med dig ikväll. Och det handlar om att leva i andens kraft. att inbjuda Guds övernaturliga verklighet i sitt liv. För min vän, när vi pratar om den helige andes utgjutande, så handlar det inte bara om att Gud ger en axelmassage till sitt folk för att de ska känna sig lite bättre. Det handlar om att vi ska kunna gå ut i vår värld och vara bättre vittnen för Jesus Kristus. Att vi ska kunna befinna oss på rätt plats i rätt tid och säga rätt saker. Att Gud ska ge oss nycklarna till människors hjärtan. Så att det inte bara handlar om att vi blir papegojor som bara pratar ett inlärt budskap. Utan kan flöda i den helige ande. För även om alla människor har samma behov av samma Jesus, är vägen in i varje mänskligt hjärta helt unik. Men den helige ande vet. Och när Guds ande kommer över sitt folk, så är det inte bara för att vi ska gråta, skratta och må lite bättre. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Om en utgjutelse av den helige ande inte leder till att Guds folk blir mer utåtriktade, mer fulla av kärlek till människor, så ifrågasätter jag äktheten i den utgjutelsen. För anden är inte bara ute för att pat us on the back eller kittla oss i magen. Utan han är ute efter att göra oss till vittnen. Kan vi säga amen i kyrkan idag? Jag vill tala helt kort idag om två sätt på vilket vi bjuder in den helige ande i våra liv och i våra menigheter. Och jag vill tala mycket utifrån en erfarenhet nu av den här 7 månaders väckelsebågen som har totalt bara drabbat och skakat om hela vår församling. Och jag vet, och jag pratade till över 60 pastorer och ledare här i eftermiddag. En otrolig ära för mig att få göra det. Och jag strök under, vi kan aldrig beställa ett andens verk. Vi kan inte provocera fram ett andens verk. Och vi kan inte förtjäna ett andens verk. Men med det sagt, det finns andliga principer. Det finns andliga nycklar som öppnar för den helige ande och bjuder in honom och hans övernaturliga verklighet i våra liv och våra menigheter. Och låt mig bara börja med en av de två. Och det är tacksägelse. Det är tacksägelse. Det är att leva ett liv av tacksägelse. Jag älskar den här versen, psalm 100, vers 4. Det står, gå in i hans gårdar med tacksägelse. När vi pratar om den helige andes verklighet och den helige andes liv, så handlar det både om att han kommer till oss och att vi kommer till honom. Och hur kommer vi till honom? Bibeln talar om vägen dit, tacksägelse. Och det här är så viktigt, för jag vet inte hur det är i Norge, men i Sverige håller vi som folk och nation på att tappa bort tacksägelsen totalt. Vi håller på att bli ett samling bortskämda, säger man så. Bortskämda snorungar, det säger man säkert inte, som bara tar allt för givet och blir sura när det inte fungerar, men vi blir inte tacksamma när det fungerar. Vi blir arga när bussen inte kommer i tid, men vi är inte tacksamma när den kommer i tid. Förstår du? Vi blir arga när wifi inte fungerar, men vi är inte tacksamma när det fungerar. Jag gjorde en flygresa, flög till Korea här i maj. Och blev uppgraderad till business class. Och det är ju jätteroligt. Och jag hamnade i business class och så satt jag bara och tänkte, men det här är ju fantastiskt. Jag kan trycka på en knapp och så luta min stol ner så här. Trycka på en annan knapp och så luta den upp. Och trycka på en tredje knapp så kommer en liten människa. Med mat och frågar om de kan hjälpa mig. Om de kan göra mitt liv bättre på något sätt. Jag bara satt och tänkte, det här är ju underbart, tack Jesus. Och så tryckte jag på knappen och så kom människan. Och jag sa, jag vill bara säga en sak. Vilket fantastiskt arbete ni gör. Det här är ju underbart. Tänk att ni får sitta här och flyga från en kontinent till en annan. En resa som skulle ha tagit 30 år för några decennier sedan. Får vi göra på några timmar samtidigt som vi åker upp och ner i stolen så här. Titta på TV. Tack så mycket. Och vilken god mat. Och den här flygvärdinnan var tittar på mig och så börjar tårar rinna ner för hennes ögon. Hon säger, det är faktiskt första gången jag någonsin har hört någon säga så. Alla brukar bara klaga, säger hon. Jag tänker, hur kan man sitta i en stol i luften och flyga från en kontinent till en annan samtidigt som du åker upp och ner och får mat och titta på TV och klaga? Ja, men stolen kunde gått ännu längre ner. Alltså, Någonstans här så riskerar vi att tappa bort ett element av tacksamhet som öppnar Guds himmel över våra liv. Gå in i hans gårdar med tacksägelse. Om jag ska prata med min fru så är det en väldig fördel att jag först ser till att befinna mig i samma hus som hon. Jag kan försöka med kommunicera med henne genom fönstret också. Men konversationen blir ganska distanserad. Först börja gå in och sedan kan vi prata med varandra. Det är vad tacksägelse gör. När vi tackar Gud, ibland mitt i våra problem, du hör det här om apostlärningarna 16. Paulus och Silas som tackar Gud trots att de är inspärrade i den innersta fängelsehålan och det är midnatt. Mörkaste möjliga stunden på dygnet. Och vad gör de då? De tackar Gud. Andra krönikeboken 20. Josafats armé. Tre fiende härare på väg mot honom. Och vad gör han? Anden säger ställ lovsångarna längst fram. Låt dem sjunga. Och de skulle inte bara sjunga så här peppsånger för krig. De skulle säga tacka Herren för han är god och hans nåd varar i evighet. Då står det, inte en sekund tidigare, men då förlöstes Guds ande. Och det som såg ut att vara ett totalt nederlag vändes till en enastående seger som vi pratar om 3000 år senare. Det är vad tacksägelse gör. Den här världen säger när du har fått någonting, tacka. Guds ord säger tacka först, så får du någonting. Amen. När vi lever våra liv i tacksägelse, främst inför Gud, men också som en livsstil, så öppnas himlen över oss. Inte bara för att jag är svensk, men låt mig ändå säga någonting om Arlanda flygplats. Det är inte den bästa flygplatsen, men den är min. Ja, det är inte min personligen, men den är svensk. Arlanda har ett intressant rekord. Det är den enda flygplatsen i ett snöigt land som aldrig har stängt på grund av snöfall. Arlanda har stängt på grund av andra saker, men aldrig på grund av snö. Jämför med Heathrow som stänger så fort det kommer två snöflingor. Arlanda stänger inte på grund av snö. Vet du varför? De har utvecklat en perfekt teknik för att röja undan snö. De plogar undan snö från alla landningsbanor på 8 minuter. Och många gånger när jag har stått på Arlandas flygplats har jag sett hur de här snöplogarna kommer ut. Och det är aldrig tidigare har jag sett maskiner av det här slaget likna balettdansöser. Men de gör verkligen det. De åker ut och så koordinerat perfekt som någon sorts ballettföreställning. Så plogar de bort all snö från alla landningsbanor. Och en gång när jag stod och såg detta. Hur dessa maskiner smidigt och snabbt och ständigt plogar bort snön. Så tänkte jag, det är precis det som tacksamhet gör i våra hjärtan. För vi lever i en snöig värld, min vän. Det snöar besvikelse hela tiden. Det snöar bitterhet och det snöar avund och det snöar besvik. Alla möjliga olika saker som ditt hjärta kommer att fyllas av om du inte aktivt plogar undan den. Om du inte aktivt skjuter undan den. Tacksägelse, det är vad de här snöplogarna gör. När du tackar Gud och lyfter upp hans namn så skickar han ut sina snöplogar i ditt hjärta. Och så röjer han landningsbanan så att hans plan R kan landa. Och en del flygplan cirklar ovanför ditt huvud just nu. Och det står 2018 på dem. Och de väntar på att en landningsbana ska öppnas och plogas genom tacksamhet. Kan vi säga amen i kyrkan? Jag kommer ihåg en gång för många år sedan när mina döttrar var små. Och jag var på väg hem i bilen med Evelina. Hon var 5 år gammal då. Hon satt i baksätet inkopplad och säkerhetsbälten överallt. Och jag skulle åka hem och så skulle jag hämta ett papper och så skulle jag åka tillbaka till kyrkan med henne. Så jag kör upp på min uppfart. Jag hade byggt ett hus då som vi bodde i och det låg på en liten så här kulle, säger man så? Minifjäll. Och det gjorde att uppfarten som vi ställde bilen på lutade alltid väldigt kraftigt bakåt. Så när jag körde upp och parkerade bilen, mycket som här i Stavanger, mycket vägar som går upp och ner. Så fick man liksom dra i handbromsen, lägga i växeln så att inte bilen började rulla. För det var väldigt brant uppför. Så jag satt där, drog i handbromsen, la i en växel, tittade på Evelina och sa, älskling, pappa ska bara gå in och hämta ett papper. Sitt kvar nu och bara gör ingenting, okej? Okay? Hon gav mig tumme upp. Det är en sån här sak som ingen mamma skulle göra. Som bara papper gör. Ja, det här går säkert bra. Och jag går upp emot dörren. Och när jag står och letar efter nyckeln in. Så har jag ett brak bakom mig. Och jag vänder mig om. Och bilen står inte kvar. Bilen hade rullat bakåt. Nedför uppfarten. Över vägen. Genom staketet på min grannes hus. Mitt emot. Och stod nu parkerad mot ett av hans äppelträd. Men Evelina stod på uppfarten. Tittade bara på bilen så här. Och jag sprang fram och gick ner på knä och tog Evelina i min famn och sa, älskling, vad hände? Och hon berättade för mig att hon hade suttit där i sin stol och tänkt plötsligt, jag undrar hur den där bromsen fungerar egentligen. Och så hade hon klickat loss sig, krypit över till förarsätena, lagt ur handbromsen och lagt ur växeln. Jag har en väldigt kompetent dotter. Och bilen, i och med att den stod parkerad i en skarp uppförslut, började omedelbart rulla bakåt. Men jag tittade på bilen och tittade på henne och bilen hade stängda dörrar och stängda fönster. Jag säger, Evelina, hur kom du ut? För även om hon skulle ha fått upp dörren så bilen backade ju snabbt och dörren hade ju krossat henne. Och så tittade hon på mig och sa, det var en ängel som lyfte ut mig, pappa. Och så berättade hon i detalj, och en sak kan jag säga om min dotter, hon är oerhört noggrann med sanningen. Hon berättade i detalj att just när hon la ur växeln och kände hur bilen ryckte till och började röra sig snabbt, så var det som att tiden stannade. Allt blev helt stilla. Och så kom en ängel och tar tag i min lilla dotter och lyfter ut henne varsamt och ställer henne bredvid den plats där bilen var parkerad. Borstar av henne lite grann och försvinner. Jag måste vara brutalt ärlig och säga att en tiondel sekund så tänkte jag kanske att den där ängeln, om han nu ändå var på gång och lyfte ut min dotter, han kunde inte ha stoppat. Nej. Doesn't matter. Jag vet inte hur saker och ting fungerar ibland. Men om jag väljer mellan bil och dotter så vet jag vad jag väljer. Och det här, hela den här historien var lite komplicerad att förklara för min kona. Men jag kan säga det en sak på kvällen. När chocken hade lagt sig i bådas hjärtan så böjde vi knä tillsammans den kvällen. När flickorna låg och sov i sina sängar. Och så tackade vi Gud för hans beskydd. Och då talade den helige ande till mig. Jag kommer aldrig glömma det. Och han sa så här, Joakim, du har ingen aning om hur många brinnande pilar som fienden har skjutit ut på din familj. Som har fallit till marken innan du ens visste om att de var på väg. För att ni lever ett liv i tacksägelse och lovsång. Och för mig var det en sån andlig läxa. Ibland behöver vi bara se till att vi lever i den atmosfär som präglar himlen. Nämligen en atmosfär av tacksamhet. Och du säger, men jag har inte mycket att tacka för. Kära broder, kära syster, du har så otroligt mycket att tacka för. Om du inte kommer på något annat så tacka för blodet. Tacka för korset. Tacka för Golgata. Tacka för den öppna graven. Tacka för att hans löften står fast i all evighet. Tacka för att han har lovat att alltid vara med dig och aldrig överge dig. Tacka för att hans helige ande bor i dig och kommer att vara med dig alla dagar. Tacka för att du en dag kommer att stå i himlen i evighet och prisa lammet som blev slaktat för våra synder. Kan vi säga amen i kyrkan? Vi kan inte tro Gud om en andeutgjutelse och fortsätta leva i otacksamhet. När Paulus skriver till Timoteus i andra Timoteus 3 så ger han 10 karaktäristiska drag för hur människorna kommer att vara i den sista tiden. Ett av de karaktäristiska dragen är otacksamma. Människorna ska då vara otacksamma. Och där hemma så undervisar jag min församling utifrån den här listan på 10 punkter. Och säger, allt som står här ska vi vara tvärt emot. Om det står olydiga på listan ska vi vara lydiga. Om det står själviska på den här listan då ska vi vara osjälviska. Och står det otacksamma då ska vi vara ett tacksamt folk. som går in i hans gårdar med lov. Kan vi säga amen? Tack Jesus. Det andra jag vill tala om, det andra av två. Andra saken som Gud ber oss om och som är ett sätt för oss att öppna våra hjärtan för en rörelse från Gud, ett helig andes flöde, är bön naturligtvis. Och även speciellt, det finns många olika aspekter av bön och det finns många olika dimensioner av bön. Men jag vill faktiskt fokusera här i det sista jag säger på bön som inte handlar om Herre, hjälp mig att betala mina räkningar. Eller hjälp mig att hitta någon att gifta mig med. Eller hjälp mig så att jag får löneförhöjning. Allt det där är fullt legitima böner som du kan be. Men det finns böner som går djupare än så. Och som måste vara ett starkare inre rop i våra liv än så. Och en av dem är den här formuleringen från psalm 2, vers 8. Be mig så ger jag dig hedningarna till arv och jorden till egendom. Låt oss vara en församling som ber Gud om själar till frälsning. Som hela tiden kommer ihåg och aldrig någonsin glömmer att det viktigaste som finns i den här jorden och medan vi befinner oss på den här planeten är att så många som möjligt kommer med oss in i himlen en dag. Sen kan löneförhöjningen komma eller inte komma, det är sekundärt. Men människor i den här staden behöver Jesus. Och är det någonting den heliga ande vill göra? Visst, han vill kanske knuffa omkull dig, han vill kanske få dig att skratta och gråta. Det är helt okej, det är underbart, men det är inte slutmålet min vän. Slutmålet är att göra dig och mig till vittnen. Att göra dig och mig till människor som lever våra liv för att ytterligare en människa ska få möta Jesus. Och jag vill vittna lite grann här idag, jag hoppas att det är okej. Är det det? Jag hoppas det, för jag kommer att göra det i alla fall. Och bara berätta en historia som vi har varit med om nu under de senaste 2 åren. När vi såg någonting hända i vårt land som har hörts och sagts väldigt mycket om runt omkring hela världen faktiskt. Så någonting som såg ut att vara enbart ett stort problem och en stor utmaning faktiskt vändas till en fantastisk öppning för evangeliet också. Och jag vill ta er med på en resa som började för exakt 2 år sedan. Och jag ska visa en bild nu och det här är en fruktansvärd bild, en obehaglig bild att titta på. Men jag vill ändå visa den, för det var den här bilden som satte igång en process i våra liv som församling. Det var den här bilden som drog ner vårt ledarteam på knä och började be och ropa till Gud. För vi insåg att en humanitär katastrof håller på att äga rum som kommer att totalt förändra hela Europa. Och vi måste omsluta och innesluta den här situationen i bön. Så jag visar den här bilden nu och som sagt den är hemsk att se, men många har sett den och den kom i tidningar över hela världen. Bilden av lilla Aylan, syrisk pojke, 3 år gammal, som den 5 september 2017 drunknar i Medelhavet och vars liv inte gick att rädda. Han var ombord på en av de många uppblåsbara båtarna som transporterade flyktingar över Medelhavet, förhoppningsvis mot Aten. Han var en av tusentals som inte klarade det. Och när vi såg den här bilden på Livets Ord så pratade jag med min andre pastor Janne. Vi började be och Guds ande kom över oss när vi bad. Och vi började ta reda på mer och mer information om dessa flyktingar som nu var på väg. De flesta antingen till Tyskland eller Sverige som då hade de mest liberala flyktinglagarna. Och redan där och redan då så börjades det resas upp en opinion i Sverige som sa nej, vi kan inte ta emot dem. Till och med kristna röster höjdes som sa nej, hjälp, islam kommer att ta oss. Vi måste stänga gränserna och inte låta dessa människor komma. Och jag bad och sökte Gud, och jag pratar inte politik nu, jag pratar Jesus. Jag bad och sökte Gud och frågade Herre, hur ska vi ställa oss till detta? För jag såg problematiken naturligtvis. Och Gud utmanade mig och han sa så här, Joakim, vill du bygga en trosförsamling eller en fruktansförsamling? Han sa det på engelska, kom ihåg. Do you want to build a faith church or a fear church? Jag sen tänkte för mig själv, jag vill bygga en trosförsamling. Och en trosförsamling förnekar inte problematiken, men vi ser potentialen i problemet. Vi ser möjligheten i det som verkar vara ett stort socialt problem. Och jag talade till församlingen om detta och vi bestämde oss för att se detta också som en möjlighet att ge Jesu kärlek och evangeliet till människor som aldrig annars skulle hört om Jesus. För de befann sig i Iran, i Afghanistan, i Syrien, i Irak. Och vi började mobilisera vår församling, inte minst i bön. Vi satte in bönemöten. När vi bad, Herre hjälp oss att vara dina utsträckta händer mot de nödlidande. Samtidigt som vi drar ett streck i den heliga ande och sätter stopp för islams ande som ligger bakom. Och alla dessa våldsyttringar. Men vi måste skilja på ande och människa. Jesus älskar alla dessa flyktingar. Och vårt symbol för vår kristna tro är inte det här, utan det här. Det här är vad kristendomen handlar om. Så vi satte upp en banner på våran kyrkvägg där det stod Refugees Welcome. Och så började vi ha välkommen till Sverige kvällar i kyrkan. Jag kommer ihåg första gången som vi aktivt gick ut och inbjöd muslimska flyktingar att komma till våran kyrka. För att bara tillbringa kvällen tillsammans med oss. Och alla förstår att innan en muslim kommer till en kyrka så är det ett ganska stort steg. Och vi förberedde och tänkte om vi kan få 100 muslimer till kyrkan denna lördag kväll. Då är det bra. Det satte vi som trosmål. Men vi fick inte 100 muslimer. Vi fick 471. 471 muslimer från Afghanistan och Iran och Irak som plötsligt befann sig i Livets Ords kyrka. Och vi bjöd på mat och vi inbjöd till kurser i svenska, detta himmelska språk. Våra företagare mobiliserades för att börja lära dem hur svensk företagsamhet fungerar så de kunde starta företag och integreras. Vi inbjöd till idrottsturneringar och vi inbjöd till att bara lära känna oss och komma till våra gudstjänster. Och så talade vi om Jesus och sa att vår Herre och frälsare var också flykting. När han var en liten pojke så fick han fly Israel till Egypten på grund av förföljelse. Han vet hur du har det. Han vet vad du känner just nu. Och han älskar dig och kan hjälpa dig. Så många muslimer den kvällen lyfte sina händer och tog emot Jesus. Och de sa så här till oss. Vi har inte bara flytt död och krig och våld och terror. Vi har flytt islam. Vi har sett genom ISIS baksidorna av vår egen religion och tro. Och vi vill ha någonting annat nu. Och vi började jobba tillsammans med våra Livets ordförsamlingar i Europa. Och vi gjorde som en väg genom vilken flyktingarna kunde gå från Aten där de flesta kom med sina gummibåtar. Kunde de gå från en Livets ordförsamling till en annan. Och många blev frälsta i den första församlingen, andedöpta i den andra, uppföljda i den tredje. Och när de kom till oss i Uppsala var de riktiga helgon. Vi skickade ner varenda vecka våra ungdomar ner till Aten för att upprätta våran Welcome to Europe Station. Och de stod där när de här gummibåtarna kom in och viftade med sina armar och sa vi har mat för er, vi har kläder för er, vi har kärlek till er. Jag kommer aldrig glömma en berättelse vi hörde lite senare. Om en man i Afghanistan, han hade en fru och 6 barn. Och en dag så kom en talibankrigare till hans hus och knackade på dörren. Pekade på hans 12-åriga dotter och sa jag vill ha henne som min fru. Och den här pappan sa jag kan inte ge dig min dotter, hon är bara 12 år gammal. Och den här talibankrigaren säger jag kommer tillbaka imorgon med min armé. Och antingen så ger du mig din 12-åriga dotter eller så kommer jag mörda dig och hela din familj. Och den natten när familjen har gått och lagt sig och sov så börjar den här pappan få panik. Och han böjer sig ner och rullar ut sin bönematta och vänder sig mot Mekka. Och så börjar han be i desperation till Allah. Men så slutar han plötsligt be och tänker, jag har bett till Allah hela mitt liv. Och jag har aldrig sett några bönesvar. Jag har aldrig sett någon godhet eller någon kärlek. Men så kommer han ihåg, bak i huvudet. Att han någon gång har hört av någon att det finns en kristen Gud. Och att den kristna guden är full av kärlek. Så mitt i natten, i mörkret av sin egen muslimska bönekammare, så ropar han ut, o kristna Gud, om du hör mig nu, så hjälp mig och hjälp min dotter. Och hans rum uppfylls av ett ljus och det står en man framför honom. den här mannen presenterar sig inte med namn, men han säger så här: jag ska ge dig mat när du är hungrig. Jag ska ge dig kläder när du är naken. Jag ska ge dig hopp när du inte har hopp. Och jag ska ge dig ljus när du är i mörkret. De fyra sakerna. Och så säger han: väck din familj och fly nu. Jag ska vara med dig. Mannen väcker sin familj. De samlar sina få ägodelar i några väskor och beger sig ut i nattens mörker. Lång historia kort. De kommer ombord på en av de upplåsbara båtarna i Medelhavet. Och när de närmar sig Aten och Piraeus, hamnstaden, så är det första de ser när de närmar sig stranden ett ungdomsteam från Livets Ord i Uppsala som står med skyltar, och på skyltarna står det: vi har mat om du är hungrig. Vi har kläder om du är naken. Vi har hopp i din hopplöshet och vi har ljus i ditt mörker. Och den här mannen ser skyltarna och han tänker: de här ungdomarna är ihopkopplade med han som stod i mitt rum mitt i natten. Hela familjen tar emot Jesus och är nu med i min församling Livets Ord. Och varje gång jag ser den här flickan som nu är 14 år gammal så tänker jag: tack Jesus, för hon kunde ha varit någon helt annanstans om inte Guds ande hade sträckts ut sig emot henne. På grund av alla dessa, vi har bett med ungefär 600 muslimer till frälsning nu, bara i vår egen stad, som är med i vår egen församlingsgemenskap. Vi har startat en flyktingbibelskola. Det här är en bild från det första året, det är halva klassen, den arabiska klassen. Men framförallt någon kvinna också som har tagit emot Jesus. Och jag tittar på dem här, och tittar du på dem kanske du tycker att de ser ut som terrorister allihopa. Men vet du, Jesus han först, innan en annan ideologi han upp dem, så han de möta evangeliet om Jesus Kristus. Och att se dem här nu vara en del av vår församling, brinnande för Jesus, är något av det vackraste som finns. Jag måste presentera dig för Ali som står där. Han kanske ser ut som en mugshot for a terrorist, jag vet inte vad du tänker. Men här om söndagen så såg jag Ali stå med lyfta händer i gudstjänsten och tårar rinnande ner för sina ögon och prisa Jesus Kristus. Ali har lett 25 muslimska vänner till tro på Jesus det senaste året. Och alldeles nyligen var han ute och gick på Uppsalas gator. Och plötsligt kommer en stor, stark muslimsk ung man fram till honom och stannar honom. Och så säger han: jag vill att du berättar en sak för mig. Och Ali säger: okej. Okay. Hur kommer det sig, sa han, att jag aldrig har sett dig tidigare, men jag har sett dig i min dröm 3 nätter i rad nu. När jag legat och sovit på natten så jag har sett dig i min dröm och jag har aldrig sett dig förut, men nu säger jag dig, vad betyder det här? Och Ali säger: det betyder att jag har ett budskap som du behöver höra. Och så delar han evangeliet och så tar den här mannen emot Jesus. Jag har sett det övernaturliga förlösas på så många ljuvliga sätt. Och hela vår församling är helt och hållet annorlunda utifrån den här nya dynamiken som Herren har förlöst. De här nyfrälsta muslimerna, de har ju så svårt med mitt namn också. Ni vet Joakim, det är ju inte det enklaste namnet för någon. Så de kallar mig för pastor Abdullah Kim. Det här är en t-shirt som jag fick av dem. Och jag tänkte, Abdullah betyder Herrens tjänare. Så jag är helt okej med att vara deras Abdullah Kim. Men jag måste bara säga till dig från ett församlingsperspektiv. Och du kanske tänker, varför pratar du om det här nu? Skulle vi inte prata om andens verk? Välkommen till andens verk. Kära någon, slutmålet för andens verk ibland oss kan inte vara en känsloupplevelse i slutet av ett möte. Det måste vara att vi blir skickliga att ta hand om den skörd som Herren ger till oss. Även när skörden kommer i en annan förpackning. Om jag bara talar om vårt gudstjänstliv och om vår församling. Och hur dessa människor, de flesta av de unga människor, har integrerats i vår kyrka. Så undrar jag nu, hur i all världen byggde vi kyrka innan alla dessa fantastiska människor kom? För de har lagt en dimension till vår församling som är helt makalös. Svenskar och norrmän är ju inte världens mest sociala människor, ni vet. Nej, jag talar för svenskarna. Ni är ju så fantastiska och går omkring och kramar främlingar på öppen gata och älskar alla liksom och så vidare. Men vi svenskar är lite svåra med det. Men de här människorna har ju hjärtan stora som hus. Och inte minst så vill de betjäna våra äldre. När vi går ut och har såna här volontärbostar, så vill alla dessa unga människor bli seniorvärdar. De vill vara med och hjälpa våra äldre som är med på gudstjänsterna, därför att i deras kultur ligger ett hedrande av de äldre som vi totalt har tappat i våran generation. Så det är inte bara det att vi, de behöver oss, utan vi har också blivit andligt befruktade av dem. De är de bästa volontärerna vi har i kyrkan nu. För de har sin familj i Mellanöstern, och nu har vår församling blivit deras familj. Så många kommer klockan 8 på morgonen, knackar på kyrkdörren och undrar, kan vi hjälpa till? Och man undrar, vad har ni varit hela mitt liv? Men inte, får jag berätta en sak till? Snälla, säger jag. Ja, för jag tänker göra det i alla fall, nämligen. Det övernaturliga, min vän, har kommit till en helt ny nivå i samband med att dessa människor har kommit till oss. Nu är det mer regel än undantag att 2 eller 3 dagar efter det att vi delar Jesus med en muslim, så kommer Jesus till honom eller henne i en dröm eller en vision. Vi hade ett tillfälle för ungefär 1 år sedan när Jesus klev in i en lägenhet där det satt 17 muslimer. Alla såg honom. Alla hörde honom. Han predikade själv evangeliet. Och så bad han en syndares frälsningsbön med dem allihopa. Och jag tänker, om Jesus ber till frälsning med dig, då blir du frälst. Skickar dig frälst. Och sen sa han till de 17 att de skulle gå till våran kyrka. Och det kändes så bra. Vi har sett hur Gud har gjort kraftfulla helanden och mirakler och befrielser. För 1 år sedan, precis 1 år sedan, då satt en 25-årig muslimsk man i en stad som heter Gävle, som ligger ungefär 1 timme norr om Uppsala, där vår menighet är. Han hade hamnat där, kommit från Syrien och landat i den här lilla staden och försökte att akklimatisera sig till den här nya verkligheten. Men för 1 år sedan exakt så börjar någonting märkligt hända. Han börjar drömma samma dröm gång på gång. Han ser ett auditorium med tusenvis människor som står så här. Och han har aldrig kommit i kontakt med den kristna tron, så han kan inte relatera till vad det här är för människor eller varför de står så här. Men drömmen återkommer 6 nätter i rad. Och till sist så tänker han, det måste betyda någonting. Så han börjar gå ut på gatan i staden och fråga främlingar, ursäkta mig, men vet du om en stor lokal där tusenvis människor står så här? Och i Sverige pratar man ju inte med varandra, va? Så att alla var övertygade om att det här är en idiot. Så han fick inga svar någonstans. Ingen kunde guida honom till den här platsen. Men så fortsatte han att tänka, det är en stor plats, så kanske det är i huvudstaden. Kanske det är i Stockholm. Så han satte sig på tåget och åker till Stockholm för att leta reda på denna lokal som han har sett i sin dröm. Och när du åker från Gävle till Stockholm, så är sista stationen innan du kommer fram till Stockholm, det är Uppsala, där Livets Ords menighet ligger. Så han åker förbi våran stad vidare till Stockholm. Och så kliver han ut på Stockholms tågcentral. Och när han kliver ut från tåget står det en man där. Han har aldrig sett den här man förut i hela sitt liv. Och den här mannen säger, ursäkta, men du har åkt en station för långt. Du behöver åka tillbaka en station. Han är lite förvirrad, säger okej, tack. Och så går han ombord igen. Och så åker han tillbaka en station och kommer till Uppsala. Och så kliver han ut och så närmar han sig en Uppsala-bo på gatan och säger, ursäkta, känner du till en stor plats där tusenvis människor står så här? Ja, det är ju Livets Ord. Och så får han vägbeskrivning, han tar 7:ans buss och han kommer till våran kyrka. Det är lördag kväll på Europakonferensen. Han går in i kyrkan ungefär 9:15, första gången han sätter sin fot i en kyrka. Och när han kommer in i vårt auditorium och ser han tusentals människor stå så här. Och han känner igen exakt auditoriet han såg i drömmen. Han känner igen läktarna, han känner igen färgerna, han känner igen scenen, han känner igen allting. Och det första han hör när han kliver in i denna kyrka och inser, detta är platsen jag har drömt om. Det är min röst från scenen som säger, om du är här ikväll och du inte känner Jesus. Och så hör han evangeliet och han är en av de ungefär 30 personer som lyfter sin hand och tar emot Jesus den kvällen. Idag är han med i våran kyrka. Och jag tänkte, hur mycket gick in i den processen? Hur värdefullt var hans liv för Gud? så att han gav honom gång på gång samma dröm och ställde en ängel på Stockholms tågstation som säger åk tillbaka en station. Vad jag vill säga med detta, min vän, finns människor i den här staden som är förberedda av Gud för att möta Jesus. Och om vi ska be om någonting här ikväll, så låt oss be att den heliga ande kommer över oss och ger oss en känslighet i våra hjärtan. En frimodighet att dela evangeliet och en tro på att alla människor som Gud söker i den här tiden ska komma att lära känna Jesus Kristus. Kan vi säga amen? Kan vi ställa oss upp tillsammans och bara närma oss Herren och komma inför honom tillsammans ikväll. Lebelesto la baba bacharaste lendelenea. Och vill bara välkomna den heliga ande just nu. Och bara låta honom kliva in i ditt liv och din verklighet. Det har varit så speciellt, jag delade med pastorerna i eftermiddags, att alla dessa ungdomar nu och unga vuxna som vi ser berörda av den heliga ande i våran menighet och utifrån den. Det är så härligt att prata med dem, för jag brukar fråga dem så här: okej, vad ser du dig om 5 år? Vad ser du dig om 10 år? Och nästan alla har fått en och samma framtidsdröm i och med den här väckelsen. Och det är mission. Jag hade 80 ungdomar hemma hos mig på barbecue för några veckor sedan. Hela trädgården full med unga människor. Och jag gick omkring och frågade, vad skulle du vilja göra med din framtid? Nu när Gud har rört vid dig, vad har han visat dig? Vad har han talat till dig om? Nästan alla sa, jag vill bli missionär. Jag vill åka från det här landet till ett annat land och jag vill bo där resten av mitt liv och predika Jesus. Och det land som kom upp flest gånger när jag bad ungdomarna nämna om de hade något speciellt land som Herren hade talat till dem om var Nordkorea. Och någonstans i detta känner jag en sån skönhet. Det känns så sunt och så friskt och så fräscht. Att vi inte ber om en besökelse bara för att vi ska få lite känslosvall. Och så går vi ut och så är allt som vanligt. Utan när den heliga ande kommer ska han göra oss till vittnen. Han ska göra oss mer utåtriktade och inte mer inåtvända. Han gör vår församling mer utåtriktad och mer kärleksfull och inte mer konstig och inåtvänd. Ska vi bara välkomna en våg av den heliga ande över våra liv här den här kvällen. Heliga ande. Heliga ande, vill bara lyfta ditt hjärta nu och lyfta dina händer till honom en liten stund. Det är ett dyrbart tecken av överlåtelse som vi kan ge till honom, ett bibliskt tecken. Så här står vi som din menighet, som din församling. Och vi ber dig, kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande över oss som individer. Kom helige ande över oss som andliga ledare. Kom över oss som menighet. Kom från den yngste till den äldste i den här kyrkan den här kvällen. Och Herre, vi tackar dig för känsloupplevelser. Och vi tackar dig för tårar och för skratt. Och vi tackar dig för tungotal och profetia och andens gåvor. Men mer än någonting annat tackar vi dig för att du gör oss till människofiskare. För att du gör oss till vittnen om Jesus Kristus i Jerusalem och Samarien och Judén och ut till världens yttersta gräns. Herre, jag ber dig, besök den här församlingen. Besök varenda församling som är representerad här inne. För vi törstar efter dig. Åh, vi längtar efter mer av dig. Inte för vår egen skull, men så vi kan gå ut i den här världen som du har bett oss göra. Och älska människor ännu djupare. Vidga våra armar ännu bredare och välkomna ännu fler sargade, skadade människor in i gemenskap med en Gud som helar och upprättar. Olashtele bebelo stola mama machede sola mama mama mala selendele kelendele keledea ramala sore belendele kelemele kelebele endolo kolostolo no ola mala solendele kelendelea. Oh, prelendele, kelendele, kelendele, ja. Och Herre, på samma sätt som du överraskade oss med flyktingströmmen och allt vad som fanns i den av andlig potential, så be jag Herre, när du överraskar oss, när du öppnar våra ögon på nytt Herre, så låt oss inte vara fasta i gamla tänkemönster, låt oss inte fastna i gamla tankebanor, utan gör oss flexibla och lyhörda för nya möjligheter, nya öppningar, nya dörrar Herre. Åh, för evangeliet vill bryta ny mark, Gud, och gå från generation till generation. Nya drömmar, Gud. nya initiativ. Åh, halleluja, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, tack Herre. Jag bara känner i mitt hjärta, bara kokar där. Gud vill göra någonting. Gud vill göra någonting. Han vill märka människor här ikväll med sin närvaro och med sin heliga ande. Jag skulle bara vilja vara med och be tillsammans med några här inne, för tillsammans med det lokala ledarteamet här. Och är det så nu att du känner i ditt hjärta att du har en önskan, en längtan, att just det här elementet av att vinna människor för Gud och sträcka sig ut till sitt samfund och sträcka sig ut till sin stad och växa i frimodighet, om detta är någonting som du drömmer om, någonting som du längtar efter. Kanske bär du en missionärskallelse, eller kanske är du bara en vanlig troende som önskar mer frimodighet och att vara mer av ett salt och mer av ett ljus. Jag vill be för dig ikväll och tro att den helige ande ska komma över dig med frimodighet och med glädje. Men även dig som bara behöver ett allmänt möte med den helige ande. Du som kanske har upplevt andlig torka eller andligt stillestånd. Och du bara behöver att den här strömmen kommer igång igen. Du behöver börja törsta igen, börja hungra igen, börja längta igen. Börja sträcka dig ut efter Herrens manifesterade närvaro. Jag vill be för dig också och tro att du ska få ett möte med honom här ikväll. Så är du i någon av dessa två kategorier, då skulle jag bara önska att du här och nu på en gång bara lämnar din plats och kommer fram och ställer det här framme. Så ska jag tro Gud både om en ny frimodighet och Guds möten som mjukar upp hjärtan och själar och ställer dig under källflödet igen på nytt. Och vi ska lovsjunga Herren och vi ska be tillsammans, som jag får be pastorer och ledare i den här menigheten, förebedjare, komma fram och bara vara med. Men låt oss inte be på rutin utan vara känsliga för vad Herren säger. Det finns profetiska budskap som ska talas ut till människor här. Kunskapens ord, bibelord, uppmuntrande, upplyftande ord som kommer att vända det som var torrt till en vattenrik trädgård. Och det finns ungdomar här inne som Gud kommer att lägga sin hand över och sin ande över. Och du kommer att se tillbaka på den här kvällen, på den här helgen, och se den som en milstolpe, en punkt som kännetecknar ett före och ett efter. Så bara stå inför Herrens närvaro. Känner du inte det behovet, så bara stå inför honom och prisa honom och lova honom, så nalkas vi hans härlighet och hans helighet just nu. Herre, jag tackar dig just nu för att vi här och nu kan be: heliga ande, kom. Heliga ande, kom. Heliga ande, kom. Sanningens ande, du ande som vittnar om Jesus, du som gör ditt folk frimodiga, skickliga till människofiskare, men också du som helar våra hjärtan när de har gått sönder, du som blötlägger vår själ när den har blivit för torr. Heliga ande, kom som en våg över ditt folk ikväll. Heliga ande, kom med ord från himmelen om en andlig vitalisering som kommer att ha ringar på vattnet hela vägen in i himlen. Vi ber dig om detta i Jesu namn. I Jesu namn. Ska vi bara lovsjunga Herren tillsammans och prisa honom. Och så bara börjar vi be, flöda i den heliga ande gentemot alla ni som står här framme. Och tro Herren om underbara möten mellan Guds ande och Guds folk. Tack Jesus.